Well, I'm flying in a jukebox.
The flying jukebox.
Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Jag heter Patrik Stanelius och i det sista avsnittet anno 2023 sitter jag mitt emot en person som liksom Napoleon och Slash oftast lyssnar till bara ett namn. Och det är ingen mindre än Kony. Men i hans pass står det Martin Ehrencrona och om jag bara skulle ägna det här utrymmet åt att rabbla CV:n skulle jag naturligtvis kunna nämna band som Les Big Bird och Viagra Boys, Obliteration, Pig Eyes, Dundertåget, Niflheim. Band som Kony antingen spelat i eller producerat skivor åt. Men det är inte så kul att bara lyssna på någon som rabblar CV:n, så jag säger hellre det här. Brukar ni någonsin tänka när ni går förbi er skivhylla och låter fingertopparna vandra längs skivryggarna innan ni landar på den där skivan, alltså den som ni av någon anledning landar på lite oftare än andra. Brukar ni någonsin tänka då att det vore väldigt kul och fint om ni kunde få en pratstund med någon av personerna som varit inblandade i skapandet av skivan i fråga? För att få veta så mycket som den eller de personerna minns och orkar prata om. Jag brukar i alla fall tänka så och har gjort det ganska länge med särskilt en skiva som kommer på tal i det här avsnittet. Så det är ju tur att allting faller på plats. Hörrni, nu tar vi och lyssnar på Kony. Jag sitter ännu en gång i Studio Cobra, mitt i Stockholm, mitt emot Martin Ehrencrona. Men från och med nu så kommer jag bara kalla dig för Kony, för det gör ju i princip alla andra.
Korrekt.
Gör din egen närmaste familj det också?
Nej, de gör inte det.
Nej. Jag har en öppningsfråga och sen så kommer vi riva av den första låten. I din egen beräkning, skulle du säga att du de fem senaste åren lagt mer pengar på syntar eller på friluftsutrustning?
Syntar, utan tvekan.
Det är ändå så att du förnyar parken hela tiden.
Alltså jag köper ju inga friluftsgrejer direkt.
Okej. Det är intressant, för jag tänkte, och vi ska komma in lite på det här, men jag tänkte att så här, skaffar man sig typ en Sequential Prophet 5 så har man den, men ett par dojer eller tält och sånt, det slits mycket mer.
Ja, det går att slita ut syntar också. Min SO2 som jag haft med Viagra Boys och Big Bird, den är ju utsliten kan man säga, som ett par dojer som har sprungit 2000 mil.
Okej, okay. Så svaret på frågan är ett rungande syntar.
Ja.
Ja. All right. Du, vi kör igång med en låt här. Här kommer dagens första nummer. Tack ska du ha, mycket trevligt. Darkness and cold rolled in through the holes in the stories I told. Conditions I'm wishing were taken control.
Det låter liksom en full Robert Coffin Shaker. Full obrytt.
Och du känner inte igen David Bermans röst, den gamla Silverjuice-sångaren?
Nej.
Nej. Har du lyssnat på Silverjuice överhuvudtaget?
Nej.
Det här var som sagt inget quiz, men vi lyssnade på David Bermans sista projekt, Purple Mountains. Och alltså, det här är en nummer som jag tycker var svinbra och gjorde grymma grejer, alltså Silverjuice.
Men för år det här kommer?
2019.
Jaha.
Och den här skivan är som ett, förstod man i efterhand, ett avskedsbrev. För inte ens en månad efter att den släpptes så tog han livet av sig.
Aj. Stackarn.
Ja, och liksom, om man lyssnar på låtarna så fattar man det. Alltså, jag tycker att det är glasklart här i efterhand, men det var ingen som tolkade det så.
Nej,
då,
det är
precis
klart.
När den släpptes. Den här låten heter Darkness and Cold i alla fall. Projektets namn är som sagt Purple Mountains. Där är en skiva som man spelade in med medlemmar från indiebandet Woods.
De har jag en platta med.
Mm. Men den något yxiga kopplingen är ju att du kutar runt i kyla och mörker på ett berg för inte alls så länge sedan. Alltså jag såg på internet att du sprungit en mara upp och ner för Hammarbybacken.
Ja, det var ganska kul faktiskt. Alltså såna där, jag springer sådana där lopp ibland alltså.
Mm.
Och inte fan hur det börjar. Ja, men oftast är det ju, man kommer till något underbart naturreservat så springer man så här från A till B och så är det underbart. Men det här var ju bara varvbana som jag aldrig har tänkt att jag ska springa. Men det är ju roligt att man sitter med datorn och bara klickar i det där, boka det där idiotiska loppet. Då blir man ju lite bara, sitter och fnissar för sig själv och bara, vad fan gjorde jag just? Och sen så får man ju bara följa upp.
Ja, men du ser liksom ut, du har lagt upp lite snuttar på din Insta. Där ser det ut som en sån här Mount Everest-bestigare. Mm. Alltså det är snorkristaller och is i skägget.
Ja. Men det stod ju typ 10 snökanoner efter liksom backen på, upp liksom i backen.
Ja.
Och alla var ju bara på liksom höger sidan. Alla var helt täckta av permafrost på höger sidan. Och vänster sidan var helt där fräsch.
Är det vanliga gänget tvåskallar som du springer med? Vet du vilka de här människorna är?
Alltså, nu har jag sprungit rätt många av de där loppen. Mm. Så nu känner man ju igen massa face. Och det är ju ganska kul, liksom knasbollar som man träffar på. Det är ju rätt kul. Alltid så är det någon jag känner igen. Och sen så innan något lopp kanske man skriver någon. Ska ni springa där eller? Ja, okej, vi ses typ.
Jag läste en bok av skådespelaren Frank Vincent som spelade Phil Leotardo i Sopranos.
Mm.
Och han är en cigarrfantast. Och han skrev att det fina med cigarrummet är att det spelar ingen roll vem du är utanför. När du kliver in där så respekteras bara dina kunskaper inom cigarrvärlden. det är liksom enda stället på jorden där långtrådda chaffisar sitter och snackar med senatorer.
Coolt ju.
På samma spelplan. Är det lite så med bergsmaraton?
Absolut. Ja. Det blir ju så. De få som är med på de där loppen. Det blir att man, ja, vare sig man vill eller ej, så får man ju någon connection till alla typ. Och man springer och pratar med någon man aldrig har träffat förut. Alltså det, jag är ju så här ganska introvert och så här, gillar att vara i skogen själv och sånt. Men sådana där lopp, det är lite kul att snacka skit med folk.
Mm. Ja, ni är ju med om någonting som väldigt få andra människor upplever också.
Ja. Ja.
Sista frågan på det här, för att vi har ganska mycket att beta av, är när du bara ska pipa ner till affären, för exempel, springer du då? Eller går du snabbt?
Alltså jag springer ju faktiskt ibland. Pinsamt nog. Ibland är det så tråkigt att gå, det tar som tid ibland. Inte för att jag stressar, det är bara, särskilt i nedförsbackar, då är det bara snubbla på så kommer man fram fort. Typ. Ja, tyvärr så är svaret ja.
Bra, du, så här är det, vi ska ju snacka väldigt mycket om musiken, såklart. Och det finns ju mycket som du har gjort, mer än vad jag tror att vi kommer hinna beta av här. Men jag tänkte att vi ska snacka om det som händer i det utrymmet där vi sitter nu. Men jag spelar en låt först.
Mm-hmm. Thank you. älskar att det är så långa ackordrundor. Det är liksom halv minut innan man kommer tillbaka till början på varvet. Sjukt tidlös musik. Det skulle kunna vara nu något modernt band. Och det skulle kunna vara från,
ja, verkligen,
76. La Düsseldorf, det var länge mitt favorit-tysk band. Jag är nog fan liksom mer på La Düsseldorf än Noi kanske.
Ja, alltså det här är så bra.
Otroligt.
Det är också väldigt långt. Jag ska läsa ett citat för
underbart
dig.
Underbart är långt.
Underbart är långt, ja. Och monotont. Med små, små justeringar över tid. Jag ska läsa ett citat här för dig. Och så får vi se. Okej. Producentens jobb, som jag förstår det, är att skapa en atmosfär helt utan rädsla eller begränsningar. Att hitta det naiva, oskuldsfulla ögonblicket och trycka på knappen i tid för att fånga det ögonblicket. Slutcitat. Conny Plank sa det i en intervju med Musik Express magasin 1982. Hur viktig har Conny Plank varit i ditt liv? Fråga ett. Fråga två. Vad tycker du om de här tankarna?
Ja, det är helt rätt. Conny, han vet vad han snackar om. Han har ju gjort sjukt mycket bra. Det är svårt att veta. Jag har inte full koll på exakt hur han jobbade, men han var ju involverad i början av 70-talet med mycket av de där tyska banden som han dyrkar. Så jag kan bara hålla med. Han är död, ja.
Tvärdöd sedan ganska många år tillbaka. 87 gick han bort i cancer.
Ja, okej.
Okay. Han har proddat och spelat in det vi hörde här, vilket var Michel Rother. Låten heter Sonnenrad från solalbumet Sterntaler, och det är Rother på i princip alla instrument förutom trummorna, där vi har Jackie Leavitt, kantrummisen.
Ja, det är ju bara fantastiskt rakt igenom. Underbart är långt, som sagt. Ja, men han har ju, alltså, Kraftwerk, kan han prata Kraftwerk? Ja, det var väl lite så
Autobahn.
Ja, det var så kanske börja.
Precis. Jag tror just att Autobahn är en av de liksom tidigaste, största skivorna som är inspelade i Connys studio på landsbygden utanför Köln.
Det var länge sedan jag tänkte på Conny P. Men det jag vet om han, det är ju de där skivorna och mycket Råterkraftverk, kanske Kluster och det där.
Ja, precis. Kluster med C.
Ja, precis. Ja. Vad är det mer han har gjort?
Sen var han ju nere och peta i Ultravox och Eurythmics.
Ah, okej. Okay. Kanske Bowie han har, eller?
Nej.
Ino och Bowie, de har säkert bara...
Alltså, det finns ju en Kluster och Ino-skiva som Conny Plank pratade, kanske flera. Men just Bowie och han samarbetade, han var ju väldigt kräsen med vilka. Och en liksom ganska berömd diss från Conny Planks sida var när han träffade Bono i en halvtimme. För att Daniel Lanois tyckte att Conny Plank skulle prodda. Det som blev
Lycka till.
Men han kollade på den här killen som satt i solglasögon inomhus och bara, not for me.
Jävla vad cool. Ja, men det är ju underbar information i mina öron. Du kommer hit och lär mig grejer. Ni trodde att jag skulle bjuda på underbar information, men nej. Jag kan bjuda på den här informationen, att Bono skrev till Captain Beefheart. Hej, kan inte vi göra ett samarbete? Det var jättekul att jobba med dig. Och så fick jag något brev tillbaka. Hej Mr. Bongo, I'm not interested. Punkt. Han har försökt Bono med många underbara människor. Men ja, gött att få nobben ändå.
Ja, det går ingen nöd på honom ändå.
Han har.
Jag hörde att han, alltså liksom i slutet på 00-talet, när YouTube kanske var som allra störst, så för att slippa liksom bli igenkänd, han älskar att cykla, så klädde han ut sig till rabbin när han cyklade runt till Central Park. Med liksom lösnäs och lösskägg och hela den där outfiten. Det om honom. Jo, men det är väl, alltså anledningen till att jag snackar om Conny Plank och allt där, är att om man kollar på all musik som du har varit med och liksom alla små kakburkar som du har haft dina fingrar i. Och det finns kanske till och med grejer där ute som liksom är spökproddad eller skriven av dig. Det vet man inte.
Det vet man inte.
Det vet man inte. Men det är ju en bra bredd på innehållet. Och det säger mig, och av det jag hört dig prata om tidigare också, att liksom känslan som är viktig. Alltså du jobbar väldigt, på ett väldigt intuitivt sätt. Snarare än kanske ett kalkylerat sätt. Att så här gör jag alltid.
Ja.
Hur skulle du beskriva dig själv som producent?
Det är ju alltid svårt att beskriva sig själv såklart.
Men nu fick du frågan.
Ja. Ja, men det är, nu är det 20 år. Du var ju här på fest för några veckor sedan. 20 års kalas för Kobran. Ja, det är en del man har, det är sjukt alltså. Det är mycket man har gjort här. Men hur jag jobbar. Jo, men det är nog som du säger. Jag tycker det är sjukt kul att få så här bokningar några dagar innan. Och någon studie ställde in och så bara så här. Hej, vi har kris. Kan inte vi få komma till dig och spela in? Och så bara, okej, vi kör. Och sen så har man aldrig hört något. Låt, och så börjar de med tagningar och sen så får man vara med. Då är det ju bara intuitivt arbete, som de där Freedom som jag spelade in första skivan med. Jag håller på med andra nu också. Och det var ju så, det var någon studie som ställde in, Stefan Brännström eller något. Och så bara, okej. Och sen så, ja men det blir ju skitbra. Ibland så kan det ju vara ganska oinspirerande att spela in ett band som har 3 demos på varenda låt och alla pålägg är klara och så har de massa så här saker som de älskar med sina demo-gullungar och sen så ska man försöka överträffa det och det är så mycket liksom psykologi och liksom, det är så mycket som går förlorat inspiration när man väl ska spela in det på riktigt. Alltså första gången man kommer på ett riff och spelar in en demo, då är man ju så peppad på det liksom. Varje gång man spelar en låt, det kan bli så att man, att det vattnas ur. Den här jävla flug. Ja, men du fattar. Ja. Så det är ju kul att vara intuitiv och jag tror att det är bra.
Jag tycker liksom att det är svårt att på något sätt ringa in din stil, om du tror jag menar. Men däremot så tycker jag att om man ser ditt namn på ett släpp, så för mig är det liksom ett utropstecken att det här kommer vara intressant.
Underbart i mina öron.
Men det är en odefinierad kvalitet som du tillför. Hur känner du om det påståendet?
Ja, men det är bara bra. Men kanske att man kan...
Du har ju bra smak, det kan jag säga.
Ja, men det kan ni... Donald Trump också. Nej, kanske inte. Nej, men att man kan vara lite så här, att man hoppar in i en värld och är så här, okej, vad har vi här att utforska? Typ så. Det tycker jag är kul. Det är därför jag också spelar in black metal och liksom Nikolaj Dunger eller liksom, att man hoppar in i en värld och så bara, vad finns det här för coolt och hur tänker de, liksom, hur vill de att det ska låta? Aha, de vill att det ska vara så där, det fattade jag innan. Och nu vet jag det. Okej, då kanske man kan spela in så här genrer som man inte kanske
var... Bottnar i helt och
hållet. Nej, dels det, eller liksom ens tyckte var jättekul musik. Men sen så man vet om vad de vill ha, då kan det ju vara inspirerande att fatta, liksom. Och jobba mot något mål tillsammans. Och då kanske man tillför sånt som de inte hade tänkt att de ville ha, om jag inte har full koll på genren. Det är väl då det blir roliga samarbeten också. Om man är ett band som låter som Motorhead och så spelar man in med en hårdrocksproducent, då kanske det inte blir lika intressant musik som om man spelar in med någon annan som inte bara spelar in metal.
Mm.
Exempelvis här, Niflheim, när vi spelar in här i studion. Jag menar, de ville ju inte spela in i en metalstudio med så här metal, gitarrförstärkarna 5150 och Engel och såna där jättevidriga surriga.
Nej, de vill ha bandjackon och...
Ja, de vill ha rullband och de vill spela in på så här Vox och Twin och sånt som man inte spelar in metal på. Så här, seriekopplade vanliga distpedaler istället för någon så här designad metal distpedal och sånt. De har ju bra koll liksom, för då blir det lite fel och det blir inte så här strömlinjeformat utan det blir... Ja, även om man försöker att låta på ett sätt, om man har begränsningar, då händer det ju saker som inte kanske är förväntade och så. Det är ju det som är det fina, tycker jag, med musik.
Mm. Så att det är dig, Kromata-gänget, kommer anlita honom om vi börjar jobba med 808 och andra trummaskiner.
Ja, förhoppningsvis. Ja.
Jag ska spela en grej som jag för mig är inspelad här på platsen där vi sitter. Och där du har varit
spännande.
Inblandad till
se om jag blir
omväxlande grad. Men,
senil. Det är ändå 20 år.
Ja.
Ja, ah, det är ju Hannes. Holy. Ja, men det här var en bra skiva. Spelar varenda instrument, sjunger varenda kör och sjunger lead.
Ja, men det här ska vi snacka om.
Ja, sjukt bra person på att arrangera och skriva. Han har liksom färdiga liksom, ja, världar. Han bara... Det är som att allt är klart. Han bara gör klart liksom, på något vis. Full koll.
Jag drar ut grejerna ur huvudet.
Ja, det är som att han har alla låtar är klara i huvudet. Bara, kanske inte så mycket demos, utan han vet bara hur det ska vara. Bra skit.
Yes, vi lyssnar på Holy, Hannes Färm. Skivan heter All These Worlds Are Yours och spåret heter Premonition It Shines Through. Men jag tänker att jag lämnar över stafettpinnen till dig, Conny.
Ja, det är jättebra musik från start till stopp.
Den här skivan är ju på något sätt som att om det fanns en restaurang som serverade alla rätter i en rätt. Och hur ska jag mena, det är så mycket, det är så många idéer, det är så många ljud, det är så mycket som händer och trycks ihop och det funkar, men det är så här, för mig känns det som någon sorts liksom så här Sgt. Pepper.
Absolut.
Grej, det låter som att det är liksom 48 personers symfoniorkester och elefantkör och allt
möjligt. Alltså det brukar ju inte funka när en person vill alldeles för mycket. Då brukar det vara så här, kill your darlings, du måste liksom välja här om du ska ha den här melodin eller den där. Men han får ju till allt. Han bara så här, more is more. han får till allting. Han är sjukt bra på att arrangera och bara... Han spelar ju varenda instrument på den där skivan. Jag tror att det var någon som kom in och började spela trummor sen. Men annars så spelar han varenda instrument, varenda kör.
Vad minns du från den inspelningen? För den är inspelad här.
Ja. Ja, men det var ju han och jag som satt här och gjorde allt. Och jag skulle prodda. Men det var ju liksom egentligen, ärligt talat, inte jättemycket jag gjorde. Han proddade ju. Fast jag kanske var mer som en så här ljudbildskonsult. Liksom en kreativ ljudtekniker var jag mer. Och när jag kom med så här idéer, fan, jag kanske ska ta in någon annan trummis än dig. För man kan tjäna på det här att ta...
Diplomatiskt uttryck.
Ja. Men han proddade liksom allt. Typ.
Ja. Visst var det så att han jobbade eller liksom extraknäckte där?
Ja, men det gjorde han. Ja. För ibland behöver man ju någon som kan styra när man inte har tid. Och han var här ganska mycket att jobba.
Hur lång tid tog det att spela in All These Worlds Are Yours?
Ja, vad kan det ha tagit? Ett par veckor? Kanske att vi var här någon halv vecka och la en grund där. Och sen så gjorde vi pålägg och skit. Kanske... Alltså effektivt jobb under 2 veckor skulle jag säga. Fast första veckan koncentrerat den utspritt lite så. Som det kan vara med såna där skivor när det är lite mer enmannaband.
För du sa medan vi lyssnade att det vi har, det är i princip det Hannes hörde i huvudet. Och alla låtar var nästan klara. Det fanns inte så mycket demos och tillgår.
Det fanns demos, men det är som att han har... Ja, jag får för mig, jag vet inte. Jag får för mig att han har bara färdiga bilder av hur allt ska vara. Som en del har bara kontroll.
Vi kommer att lyssna på saker som du har gjort. Men jag bara tänkte om man skulle jämföra er två då, just för att han verkar vara någon sorts musikalisk savant på det sättet. Hur är det för dig? Är det också så att du liksom har väldigt lätt att höra saker ut och liksom dra ut låtarna och lägga dem on tape? Eller skulle du beskriva det på ett annat sätt?
Det är en svår fråga, för att det kan variera så. Ibland så hör jag verkligen så här en låt med alla pålägg på. Och jag kan liksom... Ja, men jag kan höra den och bara lägga grej på grej tills jag har den. Och så blev det jättebra. Men ibland funkar det inte alls så. Man tror att man vet och har koll. Och sen spelar man in det, så blir det inte alls som man har tänkt sig. Och sen så kanske blir att man... Ja, men ibland när det blir som bäst, så då blir det ju inte alls som man har tänkt sig. Det blir något helt annat. Det är ju intressant att det kan vara så.
Men det är inte så att du är en sån perfektionist som skrotar om det inte låter... Du har ändå den dialogen med dig själv att så här... Okej, Conny, nu är det så här det låter. Vi skakar hand på det istället.
Ja, absolut. Jag lyssnade på någon podd med typ Rick Rubin och några andra producenter. Han och två producenter, jag kommer inte ihåg vilka de andra var. Men de snackade om så här, vad som kännetecknar en bra producent. Liksom. Är det liksom att kunna förbestämma allt på demo och sen så göra jobbet? Typ så här. Och det var ju inte alls det de kom fram till. Det var mer så här, ja, man siktar ju såklart på att göra en skiva och ha lite så här referensmusik och stödord och göra vad man nu har. Och så börjar man spela in. Men sen så efter vägen kanske man ser att, men det kommer ju inte alls bli det vi siktade på. Här är vi ett vägskäl. Och så går vi helt åt något annat håll. Det kommer bli en helt annan skiva vad vi siktar på. Och liksom de där vägskälen, att ta de där viktiga besluten i stunden. Det kom de fram till att, men det är nog en bra egenskap för en producent. Och det var så skönt att höra när man själv hade gjort skivor och sikta någonstans. Och så blev det något helt annat. Och så blev det jättebra att tänka. Det man ju att, fan, jag har ju ingen koll på det här med musikproduktion. Men att höra dem säga att en bra procent... Det är...
Följsam, låter som
det. Ja, ta rätt beslut i stunden och bara, vart är vi nu? Bara få lite så här split vision och objektivt seende typ, och gå vidare åt något helt annat håll, och så blir det något annat. Och det är ju intressant, tycker jag. Och då liksom är det som att det spelar ingen roll hur mycket man lär sig. Om man är nyfiken på att utvecklas och göra på olika sätt så länge man lever, då kommer man ju alltid vara på tårna, på hugget och bara så här, shit, nu måste vi ta ett jävligt viktigt beslut. Men då kanske man har gjort det, då är det inte lika jobbigt att bara flippa.
På rak arm då, jag tycker det är en intressant tanke. Kan du säga någon produktion som du styrt över där det har varit så? Att ni landade någon annanstans än vad kartan visade, men det blev jättebra.
Alltså, det känns som att det bästa för allt, typ. Ja, men typ Jägra Boys, det var ju liksom Benkes demos. Men han behövde ju hjälp och prodda, och så var jag där. Och sen, så, det blev ju vad det blev. Sebbe hade ju aldrig varit knappt i en studio innan som sjunger. Och så det blev ju bara vad det blev, bara för så... Det är ett väldigt bra exempel.
Mm.
Och kanske In Solitude. Kanske. De hade ju sån koll. Henke Palm och Bruno Åhman. Och de hade ju väldigt bra koll på vad de ville. Men exakt vart man landade, det tror jag inte. Ingen hade koll på exakt det. Och de är så himla öppna för att så här, nu låter det ju så här. Mm. De tänker inte ens på att de är så. De är bara grymma på det ändå, tror jag.
En sak till om Conny Plank som jag kom på här medan vi pratade, att han hade en jättestor tumregel utöver att man, så här, man måste klicka personlighetsmässigt, vilket Bono då uppenbarligen inte gjorde. Och det var att så här, han jobbade gärna med referenser som det ska låta som en gryning i Sudan. Eller det ska vara mjukt men blött.
Mm.
Men så fort du sa så här, det ska låta som tidiga kraftverk, då åkte du ut.
Ja, väldigt bra. Väldigt bra. Var det inte John Lennon som sa att han ville ha sitt gitarrljud att låta som en apelsin?
Ja, hjälpsamt. Jag tänker,
vi ska... Ändå ska jag fatta ungefär.
Vadå, hur låter den apelsin för dig om vi plockar upp den?
Jag vet inte, men kanske lite...
Fräsch.
Exakt, lite pomeransskal, lite sprattligt, diskantigt.
Du kanske inte kan säga det, men du vet när du hör det.
Ja, exakt. Mm.
Nu ska vi lyssna på någonting som jag personligen älskar. Och jag tror att du kan berätta mer om det här.
Mm, spännande. Det här är bra. Ja, men det här är bra. Jag fick lite gåshud faktiskt. Men är det Hedros eller är det Kalle Bagge?
Båda är ju kräddade, men jag tänker att du ska berätta det här.
Jag kommer fan inte ihåg.
Okej, men kommer du ihåg vad vi lyssnar på eller ska jag hjälpa till med ovan?
Ja, hjälp till då. Jag kommer inte ihåg vilken scen det här var i, men...
Vi lyssnar på din och Mattias Bergeds musik till Gentlemen och Gangsters. Det här spåret heter Ett vakande öga, del 1, Europa, vittrande fragment. Spår 2 på soundtrackskivan.
Mm.
Ja, men alltså det här, nu säger jag det så du inte behöver säga det, men för mig är det här kanske det bästa svenska filmsoundtracket, åtminstone de senaste 30 åren. Jag lyssnar ofta på det. Jag tycker det är så
sen
bra.
Mannen på taket.
Ja, den är ju lysande. Mm. Verkligen.
Ja, men det här är jättebra. Det här kanske är det bästa Mattias har komponerat och jag har hjälpt honom att proddat. Jag har inte lyssnat på det här på skitlänge. Men det här var ju bra.
Dels är väldigt mycket sådana här stämningsmusik. Men sen har ni ju också liksom smygit in en hel proggskiva i princip.
Ja, det är ju roligt med de där filmerna. Mickes filmer, för det är ju så mycket musik. Vi får göra allt från så här... ganska medioker dansband. Alltså att det ska vara mediokert. För att det var så det var på 70-talet i Sverige. Och det är ju det roligaste nästan som finns att skriva musik som ska vara... inte pajig, men att den ska vara medelmåttigt framförd. Och sådär. Ja, det är ju kul alltså. Hoppa in i en roll som en rutten dansbandsflöjtist.
Nu nämnde du ett namn där, Mikael Marcimain. Alltså, det finns ett fruktbart samarbete som har pågått ett tag.
Mm.
Jag lämnar över taktpinnen till dig igen. Om du
ja, men det första var ju fan nästan 20 år sedan vi gjorde Upp till kamp där. Det som var otroligt spännande att få vara med på. Och bra musik. Mattias, kompositör, och jag hjälper honom med att spela in och allt vad det innebär.
Du spelar också en hel del.
Jo, det blir ju så.
På den här skivan, Gentlemen och Gangsters, så är ju kräddad bland annat med att spela melodika kontrabas, tror jag.
Okej, okay, ja. Ingen aning vad
Kongas.
Ja, säkert orglar och skit. Ja, men visst, det är ju allt möjligt. Men det är ju roligt att ha en liten budget och så spela in bra musik och hyra in polare. Det är ju hur kul som helst. Och så här, bossa över grymma polare som är bra på att lira, så får man hålla på.
Mm. Jag sa ett fruktbart samarbete. Alltså, nu har ju musiken till Händelser vid vatten släppts ganska nyligen. Det kanske var ett tag sedan till och med, men jag upptäckte det nyligen. Den har ju ni gjort, och det blev ju också en hit.
Ja.
Alltså hela sammanhanget.
Det är nog den kanske bästa serien som han har gjort. Kanske Upp till kampen lika bra. Jag ska fan kolla om den. Jag har inte sett den.
Men det jag är nyfiken på är, hur ser det ut, alltså hur ser briefen ut? Får ni, när kommer ni in i bilden? Får ni läsa manus, eller säger ni bara så här, säg bara var skiten utspelar sig och när, och sen fixar vi resten?
Nej, men det är, Mattias är ju, han är ju kontrollfreak faktiskt, och har liksom en hjärna som är lite så här special. Alltså han har råkoll på allt. Han läser manus, han läser såklart böckerna, har han redan läst när han var ung och sånt, till ja, Mickes filmer. Men han har sjuk koll. Alltså han har sån där hjärna som, han kommer ihåg första gången vi sågs i Karlstad på typ Östra Torggatan klockan 2:30 en söndag 1989 typ. Då, sånt kommer han ihåg. Förmodligen var det på utanför Knastret eller någon sån svettig, underbar skivbutik. Ja, men han är fantastisk att jobba med. Dels att vi är polare, och sen är han ju så sjukt bra gitarrist och låtskrivare och så. Och ja, men han läser manus. Jag har nog inte läst ett helt manus, men jag behöver liksom kanske inte göra det. Han gör den biten liksom. Sen så kanske jag är mer så här, vilka år är det, vad ska vi ha för ljudbild, och liksom mer objektivt koll och så. Vi är ju så olika och så bra på olika saker, och det är ju grymt ju med ett sånt samarbete att vi är det.
Anledningen till att jag frågar just det där är att det verkar vara så himla olika med musik för film och tv. Alltså John Williams till exempel, han, vad jag förstått, han inte sett Star Wars-filmerna. Och det är så att George Lucas säger, men det är ett rymd. Han bara, jag vill inte veta. Ja, okay. Ska det vara liksom symfoniorkester? Okej, jag fixar det.
Aha, underbar information. Ja, men visst, det behövs väl kanske inte.
Jag vet inte, folk har varit på sitt sätt. Men däremot har jag två Mattias Berghed-historier. De är ganska korta. Jag tar den senaste först. Jag var på Gotland i somras. Tänkte spana in Coop Records, bland annat. Det var ett viktigt stopp på vägen. Och det levererade ju stenhårt.
Det är ett viktigt stopp.
Ja. Och så minns jag att jag sett någonstans på Instagram att Berghed är på Gotland. Och vem tror du knallar förbi med ett par feta sån här helikopterlurar och diggar? Jo, Mattias Berghed. Och det andra var att jag har en kompis från Kina som jobbade på motsvarigheten till Rolling Stone där borta. Och hon gjorde en repa i Sverige för väldigt många år sedan och pratade alltid om en kille som hon hade sovit på kökssoffan hos, som hette Mattias Bärs. Mm. Och han var så himla snygg och cool och spelade på honom. Jag fattade liksom aldrig vem det här var. Men så skrev hon till mig för några år sedan och frågade, kan du kolla om det går att köpa serien Upp till kamp på DVD? För Mattias Bärs har gjort musiken till
den. Är det sant? Det ska han få heta här efter.
Ja, men så sprang jag faktiskt på honom, nu inte den här gången på Gotland utan i ett helt annat sammanhang, och frågade om det är så att han också kommer ihåg den här personen från Kina. Och det gjorde han. Då tog vi en bild och skickade till henne.
Mm, det är klart han gör. Han kommer ihåg varenda ja,
nu, människa. Du vet, men det visste inte jag då.
Nej. Okej, men vi som är gamla kompisar med honom, vi kallar ju honom för Svålen.
Varför?
Ja, men jag vet inte, det är säkert. Ja, men du vet, det blir så.
Han man åt en svål på 10 sekunder när
han
var...
Ja, men han kanske hade... Han kanske inte var spinkig när han gick i mellanstadiet, så fick han... Jag vet inte, men du vet, när man är barn, då får man namn. Men här efter så kan vi ju lägga Svålen på hyllan. Mattias Bärs, det är ju mycket coolare.
Ja, absolut.
Jag ger ett prick allting om du blir med.
men sånt här är jag ju uppväxt på lite.
Ja, jag misstänkte det. Vi ska snacka om det. Det här är ett band som heter Grevens Tid.
Mm, jag har fan inte hört.
Nej, det... Jag såg någon live på en fest för bara något år sedan och tyckte att det här var svinbra. Vi lyssnade på låten Alison Gross från Bolagshagen. Albumet, det enda de har släppt hittills från i fjol, heter Folkhemskt. Och det här är ett band som bildades under pandemin som en sorts så här tristessprojekt. Chefsideologen, låtskrivaren och sångaren och gitarristen heter Tobias Klevbom. Liksom, det finns inte så mycket info om dem, men de verkar komma ett ganska nytt släpp bara inom kort nu i inspelande stund. När det här släpps så är det nog redan ute. Mm. Och en av bandmedlemmarna, det ryktas att han ska ha serverat Iggy Pop en friterad blomkål i något sammanhang. Oh. Vet ej mer om detta. Men på deras bandcamp så står det att de är inspirerade av Judas Priest och snöröken bakom en 18-wheeler truck outside of Kiruna.
Ja, okej. Okay. Mäktigt, ja.
I vilket fall, så det här är liksom old school hård rock. Och medan vi liksom sa att det här är du uppvuxen på med. Och
ja.
Det här stuket alltså.
Ja, men typ november, alltså när jag var liten var det ju Black Sabbath och allt sånt. Och men sen så blev det ju, när jag blev lite coolare sådär, över tonåren sådär. Ja, men då blev det ju november och såna där 70-tals liksom lågbudgetplattor som jag tyckte var så kul. Mm. Tidigt 70-tal, slutet på 60-tal, såna så här svenska grejer. Vad heter de? Azuka. En låt som heter Tvivlaren som är, låter typ så här.
Jo, men kommer ihåg när vi började det här samtalet sa jag att en av grejerna som jag förknippar med dig är dist. Distorsion.
Mm. Mm.
Och det, alltså, apropå det här. Det är nyfiken på, i och med att du har gjort så många olika grejer, men du har ju också liksom spelat i band som IR Robot, som var någon sorts...
IR Droid.
Förlåt, IR Droid.
De spelade för 2 veckor sedan, men jag kunde inte.
Nej, var med eller kolla?
Inget av det.
Nej.
Men de frågade om jag ville vara med, men, ja. Det, men det var samma kväll som jag hade 20-årskalas.
Ja.
Så jag övervägde lite, fan, spela gitarr, det är ju det roligaste som finns.
Du dragit hit dem.
Ja, men som, jag vet inte, jag är kanske inte ett fan av reunions till att börja med.
Nej.
Jag blev peppad när de frågade och så Peder och sen så fast nej. Jag vill ju inte vara med i reunions. Det, jag vet inte.
Ja, men det jag får efter är liksom, när började du kittlas av det som händer utanför den här gitarrrockvärlden? Var det omedelbart? Eller? För att det är ju som sagt, det är mycket synt också, till exempel.
Ja, men ja, alltså jag tror att jag aldrig har varit så inne på ett spår. Alltså, mina första 2 plattor som jag köpte, det var ju så här, Accept och Run DMC.
Ja, men
det var ju både 808 och Tube Screamer, om man nu ska nöra. Alltså distade gitarrer och elektroniska
trummor.
Ja,
ja. Och fett basljud.
Ja, så det var, men jag var ju, alltså om någon hade frågat mig 84 så var jag ju hårdrockare, såklart. Ja.
Men om jag ställer frågan på ett lite annat sätt då, för att det här är ju musik som ska spelas oftast snabbt. Var det en tröskel för dig att gå in i det som händer väldigt, väldigt långsamt istället? Jag ska spela en låt innan du svarar på den frågan. Mm-hmm. För i den här händer ju också någonting som jag även förknippar med dig på senare tid.
Mm-hmm. Här är ditt liv.
Ja, lite så.
Underbart. Vad fan är det här? Basklarinett. Det har jag börjat spela nu. Ålderns höst.
Mm, det är lite dit jag kommer.
Okej, ja.
den Berlinbaserade colombianska artisten och ljudkonstnären Lucrecia Dalt.
Aha, det låter, måste jag kolla upp.
Mm,
coolt.
Låten heter Något Tempo och det går långsamt och det är mycket blås och jag vill inte på något sätt påstå att du spelar eller har blivit långsam, men
jag har alltid varit långsam på något vis.
En sak som jag tänker att många, alltså så här, som kräver erfarenhet och mod, är att våga sänka tempot. Ja. Om vi pratar om musik, kanske även i livet, men framförallt musik då.
Ja, men jag fattar passningen. Ja, alltså jag har ju aldrig liksom lyssnat på musik med klarinett i, knappt tvärflöjt. Det var ju bara Getrotal då, men det var ju liksom ett speciellt band, liksom, det var ju hårdrock med flöjt, det var ju liksom konstigt. Men annars aldrig, jag lyssnade ju inte på jazz när jag var liten, liksom, eller symfonisk musik, inget, det var ju bara rock och ja, Kraftwerk kanske tidigt. Men första gången jag lyssnade på något som hade liksom klarinett, det var, vad heter han, Moondog. Som jag fick lite vibbar av den här artisten.
Ja, eller hur?
Ja, men och då bara, när jag hörde det, det var jag bara så här, what? Musik med klarinett, kan det vara bra? Ja, fan vad bra det kan vara. Men det var ju ganska länge sedan, men ja, det var det första som jag kunde digga till som var verkligen så där. Sådana här symfoniska instrument, men som var något annat. Weird, långsamt och liksom suggestivt och drömmigt sådär.
För nu tycker jag, alltså, allt som oftast händer att man ser dig med ett blåsinstrument mellan läpparna.
Alltså jag spelar ju bara blåsinstrument nu för tiden. Jag får inte ut så mycket av att spela synt och gitarr och sånt som jag har gjort i de här banden jag spelat i, med rock sluskbanden jag spelar i. Så nu är det ju bara tvärflöjt, sax och klarinett som jag är nybörjare på fortfarande och kommer vara resten av mitt liv. Men alltså jag tycker det är så kul och det är som att jag har upptäckt musik på nytt. För när jag tar upp en gitarr, då är det som att jag vet inte fan vad som händer egentligen. Men jag blir inte inspirerad.
Fast nu sa du i och för sig att det roligaste som finns är att spela gitarr på scen.
Nej, jag sa fel.
Ja.
Ja, backa bandet. Det roligaste som finns är att spela blås live. Eller liksom kanske att lära sig något nytt instrument som jag inte har någon som helst koppling till. Mm. Typ. Det var därför jag började spela klarinett för typ 7 år sedan. För att jag satt fast med elgitarr och keyboards. Det var ju, det spelade med både Big Bird och Viagra Boys. Och det, ja, det är kul. Men det är något annat. Men just att vara instrumentalist sådär, med något instrument sådär, jag har kört fast. Så då var jag bara tvungen att plocka upp farsans gamla klarinett och försöka spela.
Men då är jag nyfiken. Du är du. Alltså, du är en människa med ganska många namn i telefonboken, antar jag. Du bestämmer dig för, det är dags för ny utmaning, nya infall, nya sätt för fingrarna och munnen att röra sig på. Men vad gör du sen? Vart vänder du dig? Alltså, har du haft någon läromästare eller flera, eller har du bara kollat på YouTube tutorials eller bara suttit själv och blåst låter då?
Ja, alltså lite är det så här magkänsla, bara jag känner för att ha det här instrumentet i mina händer och kolla vad som händer. Alltså det är ju så fett ju att lära sig grejer när man är lite äldre, när man får bestämma själv vad man vill lära sig. Typ jag var så coltrött och bara hatat allt det där, du vet. Och nu får man göra vad man vill. Då är det ju kul att lära sig.
Mm.
Men typ, ja men förra julen, då, alltså jag hade köpt en tvärflöjt som jag inte hade rört liksom. Jag hade köpt den åt min son året innan till julklapp. Han spelade inte på den någonting. Han tyckte inte det var kul. Och sen så fick jag covid dagen innan julafton för 2 år sedan. Och så satt jag och bara fick inte åka, ja men karantän, fick inte åka till mina föräldrar i Värmland som jag alltid gör så här. Jag bara, aha, ska jag sitta här över jul och nyår i karantän? Fan vad tråkigt. Och, ja, kolla något dygn på film, bara aha. Började öppna paketen som det var vinflaskor i och goda ostar och sånt, så att det var så deppig och du vet. Och så bara fick jag syn på den här flöjten på hyllan, så bara, ja okej, men nu ska jag, nu har jag hur mycket gratis tid som helst. Och det var ju så grymt. Ja, men så bara försökte jag få ljud i den där. Det tog några timmar. Och sen så började YouTube-tutoriala och liksom någon underbar kvinna som var så bra på att lära ut. Alltså jag satt i, ja men till ett par dagar efter nyår. Det var liksom 2 veckor jag satt. Och bara spelade flöjt 8 timmar om dagen. För jag hade inget att göra.
Hur var det med lungkapaciteten? Du hade ändå covid.
Alltså det var okej. Okay. Jag tror att eftersom jag har sprungit så mycket långdistanslöpning så har jag ganska bra lungor sådär. Som det blir. Det var som man vill eller ej. Så det var ju kanske... Det kanske var därför jag fortsatte. För alltså, så jävla mycket tålamod har jag inte till sådana där grejer annars. Men nu var det som att jag kunde sitta och inte bli trött på det. Ja, på julafton är det ju 2 år sedan då jag tog upp den där tvärfliten. Och jag har nog spelat... Lite varje dag. Eller mycket.
Mm.
Och sen har jag ju spelat in några skivor som det är tvärflöjt på. Typ såhär Virginia and the Flood med Cornelia. Den senaste skivan är det ganska mycket tvärflöjt på. Och sen när den var klar så här, ja, vi ska ut och spela. Nu får du vara med och spela de här grejerna. Och så, ja, alltså, ja, man lär sig ju sjukt mycket snabbare om man blir uppknuffad på en scen. Då får man liksom...
Skärpa sig.
Då får man fixa skiten typ. Och även Henrik Appel spelar in en skiva med. Eller ja, andra skivan nu. Och då är det ju mycket klarinett som han gillar. Och då, ja, då måste jag göra det live. Och även saxofon har han. Och ja, men nu ska jag spela med Nikolaj Dunger på fredag. Bara flöjt. Ja, men jag blir ganska trött på turnera när jag var med i de här rockbanden. Så fort det var en turné så här, bara, nu ska vi, här har vi spelningar nästa halvår, då var det så här, oh no, vikarie, syntvikarie, barnvakt, det var bara så här ångest varje gång det kom en turné. Och Viagra Boys liksom så här 200 spelningar nästa år, och då är det bara, nej, det gick ju inte liksom. Och jag menar, båda banden var ju trötta på att jag inte kunde eller var så sugen och hade vikarie så här, så det var jätteskönt att sluta. Men då med de här banden jag spelar med nu, då har jag sagt så här: räkna inte med att det ska vara fast medlem. Om det kommer en lång turné, då kommer jag inte vara med på alla spelningar. Om jag får vara med på när jag känner för det, eller när jag kan.
Jag kör i Stockholm.
Ja, men jag är med ute i Sverige också. Men då är det ju kul, för då är det inget tvång. Då är det inte något fängelse, liksom, utan då är det bara för att det är lustfyllt. Och så har jag sagt då, till alla de här, eller båda banden, eller hur många är det jag spelar med? Ja, det är lite inhopp här var. Att så här, räkna inte med mig som fast medlem. Jag är med när jag kan och känner för det. Om ni vill ha någon fast, ta någon annan. Men det brukar funka liksom. Och då klarar de sig ibland utan. Liksom, så. Då är det bara kul hela vägen typ. Och det är bara liksom blås jag spelar. Ja.
Nu är det bara blås, men det har ju varit annat tidigare. Och jag vet inte om du minns vad jag frågade dig när vi sågs här senast. Men jag har inte tänkt släppa den pucken, utan nu...
Här är ditt liv.
Här är ditt liv, Conny.
Ja, den här skivan var... Det var ett tag sedan. 20 år sedan kanske. Men den här låten är ju ganska rolig för att det är... Jag ville ju ha med trummaskin och kyrkorgel. Och Christian Gabell, som jag byggde studio med, han jobbade som vaktmästare på Sankt Görans kyrkan. Så vi var där en kväll och spelade in det här. Ja, och cembalon där också är det ju. Men det var ju, ja... Den här skivan är ju inte något som jag är särskilt stolt över. Jag tycker det är lite jobbigt faktiskt.
Okej.
Okay. Bara för att det var så... Det var de på Razzia som jag hängde mycket med och spelade in band åt. Och de ville släppa något med mig. Och jag hade precis startat studion med Christian. Och jag var bara så nyfiken på liksom instrument och micka upp instrument. Jag lärde mig liksom den långa vägen, DIY. Så jag spelar ju in massa instrument och så bara så här, ah, just, ja, någon, jag får väl göra någon låt då. Alltså, det bara blev vad det blev, så här, spridda skurar verkligen. Och så höll jag på ganska mycket med, ja, men det var ju bara rullband vi hade. Och gjorde så här rullbandsloopar av trummor och sådär. Och det var ju som askul, det var som samplingar, liksom. Det var ju beats och så. Men det är ju ingen skiva jag är särskilt stolt över. Den är så spretig, massa konstiga, så här, ett gäng poplåtar blev det som jag inte alls tycker är bra. Men, och de på Rassia var så här, får vi allt ha liksom spelat in så här? Ja, det kan ni få. Så kan vi koka ner till en liksom så här 8-9 låtars platta. Jag tycker det är underbart med korta skivor så här. 8-9 låtar perfekt. Och de bara nej, vi ska släppa allt. Jag bara nej, men alltså allt är inte bra. Jo då, allt är jättebra. Och så bara skärmar de upp mig och så gick jag med på det typ.
All right. Men den här, vad kommer du ihåg vad vi lyssnade på då?
Ja, vad heter det? Skilsmässa.
Skilsmässa.
Ja, just det. Men det var, jag hade en idé också om att där, för jag var ihop med en tjej och så, vi var ihop i 10 år. Sen så började det knaka och så bara så här, ah, fan vi gifter oss typ innan vi gör slut. För att få, alltså, kommer alla polare på fest typ så här. Och det var ju ganska ironiskt och vi hade som roligt. Och så gifte vi oss ett år sedan så, ja, så skilde vi oss. Och så var det lite så här, ja men vad fan, man borde ju ha en fest typ så här. När man skiljer sig och lämnar tillbaka presenterna och så här. Alltså en till rolig fest. Och så, ja men okej. Okay. Ja, och så skrev jag en låt bara på skämt för att jag ville spela in trummaskin och kyrkor. Och kolla hur det lät ihop. Så det var bara så här, det var liksom ingen tanke bakom någonting. Det var, du vet så här, det var ung och bara nyfiken och bara sköt högt och lågt.
Det här är från ett soloalbum. Artistnamnet Koni. Skivan heter The Club Is Open, eller hur?
Ja.
Och det finns ett spår på den här som jag också tror blev singel. Du får hjälpa mig att parafrasera, men My Life Is Shit, But I'm Still Funky.
Ja, just det.
Var det så?
Alltså, det var Malte som skrev den texten.
Okej.
Okay. Malte Measuring Street-sången där. Mm. Ja, men vi typ hängde jättemycket då. Jag spelade in Mastering Street och sen så blev han dumpad av sin tjej och så gjorde jag och min tjej slut. Och så vi hittade varandra i något riktigt trasig period i våra liv. Och det, är väl, det var då han skrev den, My Life Is Shit, But I'm Funky. Och så jag tryckte upp t-shirt på den, väldigt limiterad utgåva. Och så var jag och Malte och hans senare tjej Soffan, vi var på Ike Turner och då hade jag med en t-shirt och så fick Soffan, vi fick inte komma in i logen, men Soffan fick komma in och så gav hon en t-shirt till Ike, My Life Is Shit, bara funky.
Okej, det är som någon sorts inverterad grammis, det är helt otroligt.
Ja, oklart om man sparar den eller om han bara struntar helt i det, men han fick den i alla fall.
Väldigt rolig info. Tillbaka till skilsmässa då. Jag tycker att jag känner igen den här melodin.
Jag förstår inte vad du menar.
Nej. Och det är helt, alltså jag kan faktiskt inte tro att det är sant, men för andra gången på kort tid så kommer jag spela en låt från den här skivan.
Solen faller, vindarna vänder. Oj. Det är lite lika ju.
Lite?
Men jag har ju snott den från en annan låt. Oskyldigt anklagad just i detta.
Men är inte det ett märkligt sammanträffande?
Fett.
För det jag kommer ihåg var att du sa att det du försökt, eller varit inspirerad av, jag ska inte säga försökt planka, men det du varit inspirerad av var detta.
Ja. Ja, just det. Ingången är samma, men det är inte riktigt samma produktion.
Nej, men då tycker jag ändå att Staffan Hellstrand, Svarta Violer...
Var det Staffan Hellstrand?
Ja, ligger liksom ton för ton närmare,
ja, absolut,
skilsmässa. Och då är det i omvänd kronologisk ordning eftersom,
alltså, jag hade hört det
20 år tidigare.
Ja, men när kom hans?
Det är 84 eller 85.
Ah.
Det stora mysteriet är då, var Staffan Hellstrand också inspirerad av Eurovision?
Absolut. Alltså i alla fall första tonerna där, de är ju... Jag kanske inte tycker någon av de här låtarna är särskilt bra, men nu ska vara ärlig. Men, intressant.
Alltså jag anklagar inte dig för plagiat. Jag bara tyckte att
göra,
lustigt.
Ja, men man kan ju lika gärna sno en låt och göra en dålig version av den. Som sno en låt och göra något bra. Så att man snor behöver inte betyda att det per automatik kommer bli bra.
Nej, nej, verkligen inte. Vi har inte så mycket kvar. Jag skulle bara... säga så här, jag såg en grej i ditt flöde som jag blev jättenyfiken på. Så för att komma in på det ämnet närmare så spelar jag den här. Vi har naturligtvis den japanska artisten Osamu Kitajima spelar låten Ben Zaiten från skivan med samma namn. Det här är typ 1975. Han släppte ett album tidigare under namnet Justin Heathcliff på engelska som bara släpptes i Japan. Och anledningen till att jag spelar här nu är, känner du till det industriella Art Noise bandet Nurse with Wound?
Det låter bekant, men ja, jag har ingen koll.
Kalle Olsson heter Nerd with Wound på Instagram. Jag kan tänka mig att det är inspirerat av det. Ja, men Nurse with Wound var från början en trio skivsamlande kompisar från England som på 70-talet kom in i en studio för att en av dem, Steven Stapleton, jobbade som skyltmålare och gjorde skylten till en musikstudio och fick då bra kontakt med killen som drev studion som heter Nick Rogers, som frågade den här Stapleton, vet du något bra band som inte är liksom så här kött och potatis skittråkig rock utan som spelar lite mer artsy grejer? Och då sa han, absolut, det är jag och mina polare. Vilket inte var sant, men då ringde han sina två skivsamlande kompisar och sa, hörni, plocka upp instrument, vad som helst, vi har en studiotid. Och de helt orepade, och under 6 timmar så spelade de in det som blev Nurse with Wounds debutalbum Chance Meeting on a Dissection Table of a Sewing Machine and an Umbrella.
Underbar grej.
Ja, alltså det är ju stark tobak, men det som liksom räddar den skivan tycker jag är att den här studioräven spelar gitarr och har lagt på det i efterhand. Över, som liksom knyter ihop oljudet på ett sätt som funkar.
Mm-hmm.
Men det som är grejen är att eftersom de här människorna var sådana finsmakare och hade koll på liksom rare grooves och prog från hela världen, så kom det också en insert med den här skivan som var liksom deras 291 största inspirationskällor. Och där fanns allt från Älgarnas trädgård till den här japanen och Samu Kitajima som vi lyssnade på, till den franska avantgarde-kompositören Henri Chopin.
Mm. Coolt. Ja, Henri Chopin. Aha, han är jag ju faktiskt digitaliserat, ja, rullband med. Fan vad sjukt.
Precis.
Vilka jävla nördar, säger jag. Hur vet han vem han är? Alltså, har han släppt något ens? Jo, det har han kanske på 60-talet.
Men skulle jag rikta strålkastarljuset mot dig istället? Alltså, hur kom det här sig?
Alltså, jag har jobbat ganska mycket med en ljudkonstnär som heter Tris von Amichel, som är från London, East End. Han har bott där kanske 20 år ihop med en svensk tjej. Och alltså, nu är det det är typ så här 17 år sedan vi lärde känna varandra. Och han läste in så här historier som han skrev, weirda historier. Man visste inte vad det var knappt ens. Och så hade han bildspel på så här diabilds, så här slideshow, som var programmerade med någon gammal Mac från 85, så att de här diabilderna skulle fejda in och ut, så här, allt är analogt, så här, ålderdomlig liksom 80-90-tals teknik som han har på sina konstverk. Och så är det någon rullbandare som står på loop och spelar upp hans berättelser. Mm. Och så är det här bildspelet till. Ja, men han är grym. Ja, men när han kom till Sverige så hittade han mig ganska fort av någon anledning som jag inte vet exakt. Men jag hade väl spelat in något weird musik som han tyckte var kul. Ja, men sen dess har vi börjat jobba. Och ja, men det var ju förra året som hans farsa dog. Och så fick han tillgång till hans farsas arkiv. Och hans farsa var också ljudkonstnär. Och kanske någon spion. Oklart vad han var. Men det var mycket oklar man. Men då fick Tris tillgång till allt material. Det var ju sjukt mycket rullband. Och då var det Henri Chopin och hans farsa hade gjort massa grejer ihop. På... Alltså, jag tror att det är liksom tidigt 70-tal som vissa band var från. Det var någon så här, någon gallerister och skit som fick nys på att det här arkivet hade, att Tris hade fått det, som har kontaktat honom och så här, oj, vi vill, får vi rättigheterna att, och så här, håller på och drar i Tris med det här. Men han, ja, han vill digitalisera allt först och så håller vi på med det här nu då.
Den andra Chopin då, nu har inte jag tillgång till det ljudet här, så om du skulle försöka beskriva ungefär hur det låter.
Ja, det är helt magiskt faktiskt. Det låter så jävla coolt. Men ett praktiskt exempel på någon snubbe som har hållit på med någonting 10 000 timmar mer. Något jävligt nischat. Liksom. Han har haft rullbandspelare och en mikrofon. Bara liksom. Och så gör han ljud, rundgång. Han kanske sätter micken framför högtalaren och så blir det rundgång och så spelar in den på rullband och så blir det liksom lite fördröjning på rullband som ett bandeko. Och så använder han sig av det och gör ljud med liksom. Och han har hållit på så sjukt länge med det här så han kan liksom skapa liksom ascoola rytmer och ibland stoppar han in micken i munnen för då kan det också bli rundgång så den blir liksom tillstäppt. Ja, jag fattar inte exakt hur han gör. Och ibland så bara pratar liksom, mycket så här. Läser upp ett ord om och om igen till en jävla oljudsloop. Och det är ganska minimalistiskt. Och slut på 50-talet och 60-talet kom ganska mycket sånt. John Cage höll väl på med det där också. Det är den skolan som liksom. Han har förfinat det här så sjukt länge liksom.
Men om du skulle ta den här musikkonkret skatten och dina klarinetter och åka tillbaka till, heter det Knastret?
Ja.
I Karlstad. Vad skulle de säga då om de fick syn på det?
Var det Knastret?
Ja, men jag bara tänkte att det är ganska långt. Det här som vi pratar om nu, ja. Det är ganska långt ifrån accept.
Ja, du menar så. Ja, just det. Ja.
Men de kanske gjort samma resa.
Mm, vem vet. Ja, nej, men det hade varit sjukt kul att experimentera med det där. Men det där är liksom, de där verken är klara liksom.
Mm.
Det är bara släppa. Det är hur coolt som helst. Verkligen. Men det är jätteinspirerande. Ja, vad det nu är. Musik vet i fan, men konst.
På tal om inspirerande. Vi har en grej kvar, Conny. Det här är slutstationen.
Mm-hmm. Synd. Jag hade kunnat sitta här i dygn.
Absolut, men det är slutstationen på första kapitlet kan man säga.
Mm.
Det här tycker jag är så jävla bra. Och av någon anledning, och där menar jag som en komplimang, så tänker jag på Skrotnisse. När jag har det här.
Ja.
Mm.
bättre musik än det där du spelade förut. Skilsmässa. Jag är glad för den där skivan, jag tycker det är bra skit. Farsans gamla klarinett får dammas av igen.
Lyssnar vi på?
Ja, men det är en låt från en skiva jag släppte i våras. Gula Blend heter den.
Stämmer bra det.
Ja.
Aphid, bladlus.
Ja. Ja, men det var kul att spela in den här skivan. Ja, men det är väl blåsinstrument på nästan varje låt skulle jag tro. Och så är det Marcus Lindmark som spelar piano på nästan varje låt. Han spelade i ett band som heter Hip Whips som har varit ett viktigt band för mig. Och vi ses fortfarande. Fikar, äter bullar en gång i månaden och har gjort många år. Tidigt 2000-tal.
Mm. Jag skulle säga att vi pratade om att, eller jag har sagt att det är liksom på något sätt svårt att stoppa det i ett fack. Och varför skulle man vilja göra det? Alltså, men av allt vi har lyssnat på under kvällen så tycker jag att det här och musiken till Gentlemen och Gangsters har kanske starkast släktskap.
Ja, intressant där. Ja, det är en lite svensk vemod kanske som genomsyrar de där två bitarna.
Mm. Den här albumet heter Ny Medicin. Du passade också på att släppa någonting som du haft i arkivet ganska länge.
Mm. Ja, men det var en skiva som vi spelade in här för typ 14 år sedan. Det skulle släpps på Razzia, men de var så sega. Och Daniel, som jag hade bäst kontakt med, han drog till USA och började vara där. Ja, så hamnade den där skivan mellan stolarna där och de fattade inte vad det var för något. Men det är en jätterolig skiva tycker jag. Jag, Kalle Olsson, Christian Gabell och Basse spelade in den. Det är mest mina låtar. Jag hade demos. Och så arrar vi det och spelar in det under en vecka här. Gabell har en låt och Kalle har en låt med på skivan. Det gick på liksom 5 dagar att arrangera och spela in det. Och så mixade jag direkt. Så allt var klart för skitling. Men det var så jävla sega turer med det där skivbolaget. Så ja, jag orkar inte bry mig. Och sen så började jag spela med, Big Bird samma år tror jag. Och då blev det ju liksom det som... Ja, men som det tog massa tid och var kul. Och sen så ett par år senare var det Viagra Boys. Så den där skivan bara glömdes bort. Men så, sen när jag slutade på banden, då dammade jag den där gamla hårddisken. Och så tänkte jag att nu, det här ska släppas. Och det är ju lite mer så där tyskt Conny Plank.
Ja, det är gitarrer och syntar.
Ja, och lite sång. Kalle sjunger mest, jag sjunger på ett par låtar. Och lite sådär, ja men, Neula Düsseldorf-aktiga trummor. Ja, det är en bra skiva tycker jag.
Men för att båda skivorna är ju släppta under namnet Aphid. Är det här ett paraply som kommer att fortsätta eller?
Ingen aning.
Nej. Det är inte så att du har mer grejer på gång som du kan berätta om redan nu?
Inte just under det paraplyet. Däremot så håller jag på, eller jag har spelat med mitt enmannaband som är bara synt. Där och en sån här NPC sampler, sequencer som jag arrar allt på. 3-4 syntar som... Ja, men det är, jag försöker göra någon minimalistisk techno på mitt vis. Men jag vet inte fan om det låter så jäkla klassisk techno. Det blir något annat. Men det får det bli. Men jag spelade kanske 5 gånger under förra året på något så här rave i Nackaskogen och lite sådana grejer, så små klubbar. Och det var jävligt kul och lärorikt. Stå på en scen själv har jag aldrig gjort i hela mitt liv. Det är jobbigt och lärorikt. Då får man liksom få ihop skiten själv.
Men är det här grejer som du vill föreviga också? Eller håller på med att föreviga?
Ja, men det här projektet med mitt techno, det tänker jag är som ett litet koncept att, eftersom jag jobbar som producent i en studio, det är så lätt för mig att spela in det här. Men jag tänker att jag inte ska göra det. Utan det här ska bara spelas live. Eftersom det är någon slags elektronisk digital musik, ska jag inte spela in det på min dator. Då, ja, det är bara någon rolig tanke jag har. Att jag ska bara spela live. Om någon vill släppa det, då får de komma och spela in det.
Ja, eller bootlägga det när du är ute. Och...
Absolut. Bara får ett ex.
Mm. Ja. Slutstation. Avstigning för samtliga.
Mm.
Hur känns det?
Jo, men det känns bra.
Bra. Du ska ha stort tack för den här pratstunden.
Ja, men tack för samtalet. Det var kul. Snacka skit med dig.
Fett.